Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Armstad. Välkommen till ett avsnitt av podcasten En svensk tiger om modern historia med mig, Henrik Arnstad och Ola Larsmo. Hej Ola!
Hej Henrik!
Det är vår Ola.
Det är faktiskt det. Det ser man att det regnar fruktansvärt bakom dig mellan varven.
Nej, klagovis över denna torra och kalla vår. Det är i alla fall
Larsson,
kalla
vår. Larsson, ja. Torr har inte varit hittills. Ja.
Dagens avsnitt kommer att handla om rasbiologi. Det är ju någonting som ofta dyker upp i någon sorts kritisk tillbakablick på svenska välfärdsstaten. Man brukar liksom påpeka ofta att ja, det var visst en välfärdsstat, men rasbiologin levde kvar och så vidare, och man pratar om olika namn och så vidare. Gunnar Alva Myrdal brukar nämnas. Och framförallt så brukar man då framhålla att i Sverige fanns ett rasbiologiskt institut som var väldigt tidigt, eller hur?
Ja, alltså rasbiologin, det är så intressant med den, för den diskussionen blir omedelbart politiserad. Och då är inte bara, det är klart en politisk diskussion, men den blir partipolitisk. Att man ska försöka hitta då vilket parti eller vilken gruppering som gjorde sig mest skyldig till att det här blev ett problem. Och det där tror jag ändå leder tankarna lite fel, för när man tittar på det med politiska glasögon på så ser man att nästan alla partier, alla grupperingar, alla ideologier var i någon mening medskyldiga, tror jag, både till att vi fick ett rasbiologiskt institut och även då till att vi också fick steriliseringslagar i Sverige. Så att jag tror man ska försöka styra runt det enkla syndabockstänket här och titta lite vidare på hur problemet uppstod.
Det är det vi vill göra i den här podcasten också. Vi ska göra saker och ting besvärliga. Om vi då börjar, alltså när kan man säga, när börjar man prata om rasbiologi? Det låter ju väldigt modernt och någonting om moderniteten. Det var, och då ska man väl också påpeka det från början, att det här med att vi idag ser som en pseudovetenskap, det gjorde man ju naturligtvis inte då. När startar den här, när uppstår begreppet rasbiologi?
Ja, jag ska säga 1800-talets mitt är nog en rimlig startpunkt. Men det förlorar sig lite grann ändå i den tyska romantikens idéer om folket, som sådana filosofer som Herder och Arndt håller på att spekulera mycket kring vad folket är för någonting. Och det intressanta är att se att rasbiologin som pseudovetenskap uppstår samtidigt som man börjar tala om demokrati. Demokrati som ett modernt styresskick. För det handlar nämligen om folket ska bestämma. Om folket ska ha makt, vilka ska då få vara med i folket? Jag tror det är en sån fråga man ska ställa. En annan väldigt intressant sak att peka på, det är framväxten av folkskolan i Sverige. Så när den tar form vid 1800-talets mitt också, så det inser man att vissa av eleverna kommer aldrig att kunna lära sig läsa till exempel. De har mycket svårare för sig än andra. Och då börjar man laborera med olika termer för hur de här ska beskrivas som inte är skolbara. Och då dyker begreppet sinnesslö upp efter ett tag. Så att det handlar om det här, vilka är folket, vilka ska få politisk makt, vilka ska räknas in i den moderna staten, det är en sån fråga som finns där. Rent vetenskapligt så följer ju det här i spåren på Linné. som mycket seriöst försöker klassificera allt han ser från blommor och bin också över till människor, och det är en vetenskaplig impuls som han vill ju rätt i att följa. Men sen börjar det där typologiserandet av människor vävas samman med ideologi. Och just den här epoken är ju liksom kolonialismens stora höjdpunkt. Och man vill gärna urskilja då de härskande som en bättre sort av människa än de behärskade. Och det är det som är så intressant med den här så kallade vetenskapen, att det är stora sjok av modern medicin och genetik som tar form, och det är helt sammanflätat med fördomar och ja, vad skulle kalla fascistiska idéer.
Proto-fascistiska. Ja. Man skulle ju... Teoretiskt har det förklarats med att all form av maktutövning alltid behöver en legitimitet, och en typisk sak för moderniteten är då att man tar fram en vetenskap för att legitimisera maktutövning. Ja. Man ska stoppa in folk i fängelse, då uppfinner man kriminologin. Man ska stoppa in galningar i mentalsjukhus, då uppfinner man psykologin. Och här ska man då klassificera, man ska utöva makt, då ska vi inte glömma bort kolonialismen såklart, imperialismen, det vill säga nu ska vi bestämma över er här i Kongo, och då uppfinner man en rasbiologi som då pekar på att det är faktiskt så att kongoleserna är underlägsna människor och har inget bestämmande. Där kan man ju också se Carl von Linnés rasism, att där är det ju då slaveriet. I slutet av 1600-talet så uppfinner man hudfärger, det har man liksom inte pratat om tidigare. Och det har ju då att göra med slaveriet av afrikaner. Man förslavar afrikaner, då måste man liksom peka ut dem. Då ställer sig Carl von Linné där. Men alltså det händer ju ändå någonting med det här under moderniteten, och det är det som du far efter, eller hur? Om vi då tar perioden från 1800-talet, 1850 eller 1848 kanske man ska ta, fram till 1914, så alltså första världskrigets utbrott. Vad är det som händer?
Att det här konstitueras som en sorts vetenskap. Ordet rasbiologi eller rashygien är tyskt. Det kretsar mycket kring en forskare som heter Alfred Plötz, som sen också blir en mycket hängiven nazist med tiden. Men i Sverige har vi också vårt eget spår via då de här forskarna Anders och Gustav Retzius, far och son, professor på Karolinska.
Professor på Karolinska, som är läkare alltså?
Ja, det är de. Och de håller på väldigt mycket bägge två med det här med skallmätning. Och Björn af Kleen har ju skrivit ett par uppmärksammade artiklar om det här i Dagens Nyheter med...
Björn af Kleen?
Ja, som
vem är det?
Han är journalist på Dagens Nyheter, författare. Han har skrivit ett par mycket uppmärksammade artiklar just om de skallar som fortfarande ligger i Karolinska institutets arkiv. Vad de gör för oss som rättshus är att försöka dela upp oss i kortskalliga och långskalliga.
Mm. Vad är det för någonting?
De långskalliga är de som bor i norra Europa, och de är krigiska och företagsamma. De kortskalliga däremot, de bor i södra Europa och östra Europa, och de är konservativa och barbariska.
Mm. Så det är en syd-nordlig axel här. Afrikanerna, ja. Var hamnar de på?
Ja, det är det som är så intressant. Mm. För när Retzius far, Retzius väl, försöker tillämpa det här på afrikanska skallar, så inser han att ganska många afrikaner blir då långskalliga. Så att man börjar väl släppa det där med tiden. Men kring det här tänket då så uppstår det just en vetenskaplig skola som får väldigt mycket bränsle från Darwin naturligtvis, när de arternas uppkomst kommer.
När kommer den?
1800... Ja, det skulle jag kunna vid det här laget alltså.
Andra halvan av 1800-talet.
Men kring den utgivningen så uppstår också en stor debatt. Alltså Darwin själv är inte så intresserad av det här med just det rasbiologiska perspektivet eller på människor, att tillämpa det på människor. Men det är flera andra som är. Alltså man har en kusin som heter Francis Galton, som är den, och engelsman också då, som bygger en hel lära och en skola kring det här som man kallar för eugenik. Alltså läran om vilka som har rätt arvsanlag och rättsbakgrund. Och ett annat viktigt namn här, det är alltså den filosofen Herbert Spencer, som är ju den som alltså myntar begreppet survival of the fittest.
Ja, inte bara filosof, han är ju framförallt chefredaktör på The Economist. Va? Han
det är också
redaktör och känd liberal politiker.
Alltså han är en sån person som överallt egentligen är det brittiska sena 1800-talet på det sättet. Men just på den här punkten så är han den som konstruerar vad vi kan kalla för det socialdarwinistiska tänkandet. Mm. Han säger just det här att naturen lär oss, att naturens egen drivkraft är att rensa ut de undermåliga, de opassande. Och han menar att om man så att säga sätter de lagarna ur spel i samhället så kommer det att leda till förskräckliga resultat.
Han hade ju en lärjunge som också då påpekade att fyllot i rännstenen ligger i rännstenen därför att han är hemma i rännstenen. Det här var ju den stora liberalismens stora diskussion i andra halvan av 1800-talet var just det här, som man har liksom någon sorts början till socialliberalismen som menar att vi som inspirerad av socialdemokrati framförallt menar att man måste liksom ta hänsyn till de svaga i samhället och de måste liksom ta hand om de svaga i samhället ska tas hand om. Och så har man den här spenseliberalismen då som menar att liksom nej, vi dygdiga borgarklassen, vi borgerskapet är samhällets ryggrad och vi har nått till vår position därför att vi har överlägsna gener. Det vill säga att man försöker förklara politiserade klassskillnader i samhället utifrån en genuppsättning. Och då danar man att här kommer just då rasbiologin in, liksom att man kan förklara att varför är fyllot i rännstenen medan jag har då en framgångsrik, jag är redaktör på The Economist till exempel som Spencer.
Det där är ju själva, ska vi kalla det för kärndiskussionen som du vidrar nu, alltså när man då ser att just demokratin håller på att byta igenom. Alltså vi talar om rösträtt för alla, alltså både män och kvinnor och rika och fattiga. En medborgare, en röst. Och så plötsligt är det en massa människor som då ska ha tilldelas politisk makt. Som kanske, de är obildade, de kanske till och med är lite dumma i skallen. Ur någons perspektiv då. Alltså ska de släppas fram till valurnan? Och vi har de här två idéerna som slås, alltså att alla människors lika värde, alla är inte lika men alla har lika stor rätt till samhällets goda kan man säga. Mm. Mot det står det här hierarkiska tänket och att en del är med naturlighet överordnade andra som är underordnade.
Det här passar ju väldigt bra in också den här förklaringen att när en maktutövning ska etableras så måste man kunna hänvisa till en vetenskap för att få legitimisering. Ja. Och här hänvisar då Spencer-gruppen till just en vetenskap, rasbiologi, som pekar på att här har vi faktiskt vetenskapligt stöd för att vissa människor är afrikanoida, är ju sånt där ord som dyker upp då, eller hur?
Ja, det var till och med en folkbildare här i Sverige som skrev en bok om detta och pekade att folk på landsbygden i Sverige stod närmare då afrikanerna än folk i städerna. Och det gjordes ju också försök att framställa irländare som negroida, som man sa på den tiden. Så det var just de fattigaste som hamnade på något sätt i total underordning, även genetiskt, i den här diskussionen. Men som du ser, men det är väldigt svårt att undvika då de partipolitiska frågorna här och vilken ideologi som är ansvarig. Man hamnar väldigt lätt i det där när man diskuterar de här sakerna. Men en väldigt viktig aspekt av saken, det är en ganska blind vetenskapstro. Och det kan man se om man fokuserar på Sverige. Att redan 1909 så bildas det ett sällskap i Sverige som heter Svenska sällskapet för rashygien. Och det är för att man då vill undvika den så kallade degenerationsfaran.
Just det. Och rashygien brukar man ju då särskilja från rasbiologin. Kan du förklara vad är skillnaden mellan rashygien och rasbiologin?
Rasbiologi hade pretensioner på att vara en akademisk vetenskap. Rashygien är tillämpningen. Det är ungefär som att biologen hittar bakterier. Hygienisten lär dig att tvätta händerna så att du inte får bakterier på händerna.
Jag förstår. Och det man vill undvika är då till exempel rasblandningen som då ska leda till degenerering. Eller?
Ja, det här är viktigt. Därför att det finns två faror. Som Herman Lundborg då, som vi ska återkomma till, den store svenske rasbiologen, chefen på Rasbiologiska institutet. Han skriver i sin egen bok som heter Degenerationsfaran att folket har ju både yttre och inre fiender, säger han. Och de yttre fienderna är det här då att det kommer in undermåliga element utifrån. Va? Men sen finns det också de svaga, de sinnesslöa, de ärftliga sjukdomar som hotar samhällskroppen inifrån. Så man måste vara på sin vakt mot bägge dessa grupper, alltså säger då rasbiologin. Så det handlar inte bara om rasism i den meningen att man ska hålla människor från andra delar av världen borta från den egna genpoolen. Va? Det handlar också om hur man ska odla den egna samhällskroppen. Och det här sällskapet, och Svenska sällskapet för rashygien, det är väldigt intressant. För det är mycket tvärpolitiskt. De som ingår där, som är med och bildar det är allt från människor som senare ska bli nazister till liberaler och socialdemokrater och bondeförbundare, så det är en väldigt bred politisk bas för det här tänkandet. Och alla de som ingår i det här sällskapet är vetenskapligt mycket högt meriterade.
Det känns ju som det här är liksom en kontext där de som vill liksom visa sig progressiva och framåt, vi är liksom ultramoderna, det är vi som positionerar oss här. Och där, om man tänker så, kanske inte är så konstigt att det är liksom en blandning mellan blivande nazister och just socialdemokrater och liberaler. För vad socialdemokrater och liberaler tänker om sig själva, framförallt för den här tiden, är att de ligger liksom ett steg före i utvecklingen.
Och det är just, det finns en grupp av sådana människor som vi nog skulle respektera i många andra avseenden, som till exempel sedermera rektorn för Uppsala universitet Nils von Hofsten, som är en glödande socialliberal och antinazist och på så sätt mycket respektingivande, men som också ivrar mycket starkt för sterilisering av så kallat mindervärdiga vid den här tiden. Han är också som ung man då med och bildar det här sällskapet för oss hygien. Vad man är rädd för då, jag tror att man ska stanna i det här begreppet degeneration lite, för det är väldigt intressant. Det är ett uttryck som formuleras vid den här tiden, och degenerationen, det är helt enkelt det att de som är dumma i huvudet, alltså låg intelligenskvot, de skaffar fler barn än de som är smarta. Och då förstår man ganska snabbt att då tränger ju då de dumma arvsanlagen snabbt ut de smarta, eftersom de är fler.
Har du sett en film som kom för några år sedan som heter Idiocracy?
Ja, jag tyckte den var mycket osmaklig.
Ja, en fruktansvärd film. Det var en ganska känd regissör som blev en amerikansk film. Det handlar om en man som är av normal begåvning som råkas frysas ner. Så vaknar han upp 30 år senare när alla de här dumma människorna har fått... Han försöker påstå att det här är någonting nytt, att dumma människor liksom nu förökar sig, medan den dygdiga medelklassen sitter där och säger att det är nog inte riktigt dags att skaffa barnen nu. Och så vaknar han upp 30 år senare och är det största geniet på jorden, och degenereringen har liksom bara fortsatt och hela mänskligheten har fördummats. Och här ser man ju då hur den här degenereringstanken är i högsta grad levande än idag. Förlåt att jag...
Det där manuset hade kunnat vara skrivet av Herman Lundborg.
Ja, många tycker om filmen dock.
Ja, vad du pekar på, det är ju att de här idéerna liksom är ju långt ifrån borta. De lever och återkommer med jämna mellanrum och har gjort så ganska nyligen, som du själv pekar på.
Den generingen dock. Ja, det är ju då väldigt starkt. Och det är också den här tanken att liksom feminisering kommer in här också. Att männen förveklas. Det är liksom moderniteten, menar man, har liksom ställt till det för mänskligheten. De barn som tidigare skulle ha blivit uppätna av lejon på savannen överlever istället och får vård. De barn som...
uttrycker sig inte de här människorna, för de vill ju framstå som och ser sig själva också som mycket seriösa vetenskapsmän, och en av dem är Herman Nilsson Ehle, som nog är en av Sveriges främsta växtgenetiker. Nästan varenda form av spannmål du ser på åkarna i sommar är ju skapad av honom, så att han visste vad han snackade om när han snackade om spannmål. Sen trodde han ju att detta på något sätt också gick att tillämpa på människor. Men det här sällskapet hade då två mål som de lyckades med, bägge dessa mål. Det första, det var att se till att det grundades ett rasbiologiskt institut som kunde forska på de här sakerna. Och det andra var att få igenom steriliseringslagar i riksdagen så att man kunde sterilisera de människor som bar på fel anlag.
Nej, vilket år skedde det?
Menar du institutet eller lagarna?
Ja,
institutet blev slutligen av 1922. Öppnades då i Uppsala under ledning av just Herman Lundborg. Men lagarna visade sig lite svårare att få igenom i riksdagen, så det gick egentligen i tre steg. 1922 så lägger då Alfred Petrén, som är en viktig person i det här sammanhanget. Han är tidigare liberal, nu socialdemokrat. Han har varit överläkare på Ulleråker i Uppsala. Och han sitter i riksdagen för Socialdemokraterna. Och han lägger tillsammans med bondeförbundaren Nils Wåhlin fram en motion om att det bör införas lagar som gör att man kan sterilisera människor, sinneslöa då, människor som rent intelligensmässigt faller under en viss kvot.
Mm. 1922 är ju också samma år som Mussolini väl till premiärminister i Italien.
Ja, väldigt mycket av de här sakerna är i luften. Men det ska tilläggas att den där lagen blir ju aldrig av. För när man utreder den och kommer fram till ett förslag 1929, så säger då utredaren att det är klart att folk själva måste få vara med och bestämma om de ska steriliseras. Och då tycker den här gruppen som har kämpat för lagen, och tycker det är för tandlöst. De vill ha ett tvångsinstrument. Så därför så lägger ju då Petrén en ny motion, 31, Och den blir lag 33. Och vi vet alla, alltså 33, 34, hur klimatet ser ut i världen och vilka idéer som är på fot.
Ingen slump. Alltså fascismen som vi då är inne på är ju fullständigt besatt av. Degenereringen är ju liksom deras, fascisternas stora skräck, att det här håller på. Feministerna och PK-marxister och allting håller på att degenerera folket, och de skiljer ju också då på folk och medborgarskap. Men annars så kan man ju då gå in på skillnader också där. I tycker jag att degenereringen är ju liksom, den här rasbiologin är ju då sydnordlig så att säga. Man fruktar svaghet. Vårt förakt för svaghet, som en känd boktitel heter, som dock handlar om fascismen. Och de föraktar inte svaghet, utan de fruktar styrka. De har en öst-västlig rasistisk axel istället, där man menar att de här onda österlänningarna är starka och otäcka och på att förgör oss helt enkelt. Men jag ska inte gå in allt för djupt på fascismen, för det är ju mitt...
Vi kommer dit alltså, därför att det är också en del av det här tankepaketet.
Nazismen den tyska nazismen är ju väldigt intresserad av de här frågorna i alla fall, och då har ju då naturligtvis kommit in då på 1933.
Ja, alltså man brukar ofta i debatten blanda ihop det här med att vi hade ett rasbiologiskt institut med steriliseringslagarna. Och märk väl, det är samma grupp som har drivit fram bägge sakerna, och det är det här vetenskapliga sällskapet, Svenska sällskapet för rashygien, som har sett till att bägge sakerna blir verklighet. Men de hade ganska lite med varandra att göra, så att Rasbiologiska institutet var främst, när det gäller steriliseringslagarna, remissinstans för utredningar. Så de drev inte frågan, utan det var lite lekstuga för Herman Lundborg där, helt enkelt, i Uppsala.
Stor lekstuga. Stor,
ja, hus. Det var inte så stor.
Jag har sett huset ganska,
ja,
stort.
Det var fyra rum i dekanhuset. Dekanhuset är stort, men de fick bara disponera fyra rum där.
Jaha, det visste jag inte. Jag tror det var hela huset.
Nej, det var teologen också. Men Herman Lundborg visade sig vara en usel chef. Han var upptagen av sin egen storhet och gav sig själv en alldeles för stor lön. Och han var alltid borta, han var uppe i Lappland och Sameland och forskade på samer, vilket vi ska återkomma till.
Ja, Herman Lundborg är ju annars en sån här bad guy i Sveriges, ja, moderna historia. Han lyfts ofta fram, och då lyfter man också lyfta fram någon som heter Rasengunter, eller hur? Ja. Rasgunter.
Det där stämmer, alltså han hade ju, just Herman Lundborg hade väldigt djupgående kontakter med tysk rasforskning. Om en del av de här impulserna kom från Tyskland och en forskare som Alfred Plötz, så var det ju också så att gruppen kring Plötz hade ju bildats ett helt garnityr av akademiker som ansåg sig hålla på med vetenskapen rasbiologi, och flera av dem var ju i Uppsala och föreläste. Den du nämnde, som Hans Günther, han kallades just för Rasgünther, för han var besatt av sitt ämne. Han var i Sverige flera gånger. Vi hade också en mycket intressant och obehaglig person som var föreläst i Uppsala, som heter Eugen Fischer. Och han är väldigt central för just rasbiologins framväxt, och dessutom tror jag för Lundborgs utveckling. För Fischer hade varit i Namibia och forskat på, alltså, blandfolk, som man sa på den tiden, mellan då boerättlingar och folk, alltså urinvånare, folk som hörde till platsen så att säga. De hade grundat ett samhälle som heter Rehoboth, där, som fungerar mycket väl, alltså var ett väl fungerande litet bondesamhälle. Och han vistades där några månader och sökte förtvivlat hitta då bevis för att den här rasblandningen hade lett till just degeneration och massa sjukdomar. Och när han inte hittade det, så hittade han på. Så han skrev en stor bok om Rehoboth-bastarden, där han lyckades bevisa hur rasblandningen skapade sjukdomar och sönderfall av samhället. Alltihop är båg. De mådde jättebra där i det här lilla samhället. Men just den där idén hade han med sig till Uppsala, och han föreläste om det där i Uppsala. Han fick tre helsidor i UNT, så stor var han på den tiden. Och jag menar ju då att hans intresse för rehoboterna i Namibia ledde alltså till Herman Lundborgs konstiga fascination för samerna.
Kommer vi in på samerna då nu?
Ja, alltså, en anledning till att Rasbiologiska institutet fungerade så dåligt som det gjorde, det var att han var där så lite som chef. Så han var besatt av att forska på just hur samerna höll på att dö ut. Det var hans tes. Eftersom samerna enligt det här schemat var ett folk som var blandat då mellan, alltså, ska vi kalla det för, storsvenskar, och samer, så måste de, om Fischers schema stämmer, så måste ju de vara på väg att dö ut. Alltså, de måste
så var ju då för fittest och ja, så alltså, dömda att till undergång utifrån en sorts rasliga underlägsenheter då, eller?
Ja, alltså att blandningen, va? Just blandningen skulle leda till att man blev svag och drabbad av olika sjukdomar och så vidare. Så att han letade och letade och letade år efter år, och han hittade ju inte de här bevisen. Så att man kanske kan säga att Lundborg trodde mer på sin vetenskap än vad Fischer gjorde, för Fischer fuskade bevisligen.
Vad hade det här för effekt för samerna då? Alltså det här förtrycket av samer, som att det har funnits i Sveriges historia. Har det någon koppling här till den här forskningen?
Ja, det har det definitivt. Och Maja Hagerman visar ju det där i en väldigt fin dokumentärfilm.
Maja Hagerman som är vetenskapsjournalist då?
Ja, hon har skrivit ganska mycket om de här idéerna om Norden och nordiskhet.
Det rena
och så
landet. Och så.
Hon visade en film, eller hon gjorde en film som visades på TV i julas, som väl finns fortfarande tillgänglig, tror jag, på SVT. Där hon just intervjuar ett antal ättlingar till de samer som utsattes för Lundborgs mätgalenskap, där de skulle fotograferas avklädda till exempel, vilket var mycket skamligt eftersom många av de här var djupt religiösa då, tyckte det var mycket obehagligt att klä sig naken inför en okänd människa med en kamera.
Vi ser en dehumanisering helt enkelt, ja. Att det här är försöksobjekt och det är inte människor.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Alltså du säger ordet galning om Herman Lindborg.
Alltså i varje fall en besatt människa.
En besatt människa. Var det här någonting som fanns i samtiden också? Betraktades han som en knäpp? För han var, jag tänker de här första du pratade om med det här sällskapet. Mm. De verkar ändå vara liksom blevade, bildade människor som passar in i liksom en kontext och kan liksom då framföra sina åsikter och omsätta detta i praktiska resultat. De har makt.
Ja.
De kan skapa ett rasbiologiskt institut. De kan stifta lagar. Men Herman Lundborg verkar ju skilja ut sig lite grann. Han verkar ju vara någon som man tycker är en kuf även i sin samtid. Så att säga.
Han blir ju det, va? Och om man bara ska knyta ihop resonemanget kring vad det här betydde för de samer som råkade ut för honom, så märker man ju, inte minst i Maja Hagmans film, hur det har blivit ett trauma. Alltså att de har sett sig som utpekade som mindre värda och att ha levt kvar som en sorts skam kring detta, dessa undersökningar. Alltså det är ett levande trauma fortfarande idag.
Var det inte så länge sedan?
Nej, det är det inte. Och jag tror också Maja Hagerman kommer med en bok i ämnet småningom. Men ja, Lundborgs utveckling är ju av det slaget att Han får ju under en början i alla fall härja fritt på sitt universitetsinstitut, som då inte är en del av Uppsala universitet utan det är statligt. Och man brukar höra såna här saker som att det här är det första rasbiologiska institutet i världen. Och
ja, det har man hört. Det är intressant.
Det stämmer nog inte riktigt. Vad man möjligtvis skulle kunna säga är att det är ett av de första som grundas med statliga medel.
Problemet jag har med den här diskussionen kring rasbiologiska institutet är att det är ofta... Tyskland fick ju sin nazism, men Sverige hade ju minsann lika nazistiskt det, för vi hade ju rasbiologiskt institutet. Det vill säga att rasbiologiskt institutet har liksom frikopplats från ett sammanhang och istället är någon sorts allmänt bevis för den här allmänna diskursen om att Sverige under mellankrigstiden och andra världskriget var ett moraliskt uselt och vidrigt land som nästan var lite värre än Nazi-Tyskland. Och så säger man, ja, men, alltså, man kan knappt liksom diskutera förintelsen utan att det kommer fram. Ja, men Sverige hade vi ju minsann rasbiologiska institutet också. Har du liksom jag lite problem med det där? Eller är det bara jag som är överkänslig?
Det är ju så enkelt som att man sätter sig ner och läser litteraturen, och det finns ju flera utmärkta böcker om svensk rasbiologi av sådana forskare som Gunnar Broberg, idéhistoriker från Lund, eller Mattias Thydén, historiker här i Stockholms universitet. De har skrivit mycket utförligt om de här sakerna. Och det man kan säga om det där, det är ju en ganska viktig aspekt av det i alla fall. Det är att det som sker med rasbiologiska institutet och rasbiologin som vetenskap under 30-talet är att den plockas ner av andra forskare.
Just under 30-talets gång så blir den omodern.
Den blir helt enkelt, den bevisar sin ovetenskaplighet. Dels börjar man förstå att genetiken är betydligt mer sammansatt än vad man har trott. Och det ska inte stickas under stol med att framväxten av Nazityskland, alltså som stormakt, visar ju också på vart de här idéerna leder. Så en del mer progressiva människor, alltså liberaler, socialdemokrater, förskräcks ju om de ser vart de här idéerna tar vägen. Och en del som har uttryckt sig då välvilligt om rasbiologin backar nu. Och dit hör till exempel då utbildningsministern Arthur Engberg, socialdemokrat, som tidigare var vänligt stämd mot rasbiologin, men nu ser han att det blir nazism av det, va? Så att han stryper ju långsamt anslagen till Herman Lundborgs institut.
Jag får bara sticka in där. Alltså, det där ser man också inom fascismens utveckling under 30-talet. De fascismer som utvecklades under perioden 35-39 avsäger sig generellt rasbiologi och menar att det här är... Redan då så kommer de här idéerna om att man ska prata om kultur istället för om ras när man ska vara rasist, så att säga. Att det är inte rör. Att man börjar franska fascismen till exempel 1939, som då tar makten nästan och avbryts enbart av att kriget utbryter, har helt och hållet lämnat rasbiologin bakom sig. Men rasbiologiska institutet får finnas kvar fast med en ny chef, eller hur?
Ja, 34 när Lundborg ska gå i pension så byts han ju ut och ersätts av en ganska progressiv medicinare vid namn Gunnar Dahlberg, som också är en av dem som verkligen är med och plockar isär det moderna rasbegreppet.
Men varför lägger man inte ner det? Varför ger man det liksom en progressiv chef? Varför säger man så här, det här var ju bara larv, nu lägger vi ner hela byket?
Därför att jag tror man ville rädda kvar det som handlade om genetik, genetisk forskning, och Dahlberg var en duktig statistiker och genetiker, va? Men det går också upp sen så småningom, hela Rasbiologsinstitutet, institutionen för modern genetik, medicinsk genetik vid Uppsala universitet. Men Dahlberg är en intressant person, alltså han har fått lite grann bära hundhuvudet för att det här institutet hette just Institutet för rasbiologi även under hans ledning. Men han skrev en mycket uppmärksammad bok som också går ut på engelska under kriget, som hette Race, Reason and Rubbish, där han så pekar på att rasbegreppet...
Vad blir det på svenska?
Ja, alltså ras, förnuft och strunt.
Struntprat.
Ja, det är, alltså, rasbegreppet är struntprat, säger då han. Och han är också med i den grupp inom FN som, tror det är 48, slår fast att rasbegreppet är ovetenskapligt.
Vad händer med Herman Lundborg efter sin pension? Flyttar han till Berlin eller nej?
Ja, som Maja Hagerman visar i sin film så hade han ju faktiskt skaffat sig en samisk älskarina. Och så småningom så gifte han sig med henne och fick en son och flyttade ut på landsbygden utanför Uppsala, där han satt och kokade av ilska över att allt var på väg åt skogen. Så att mot slutet av sitt liv så är han ju öppen nazist. Så att han håller verkligen på den svenska nazismen och menar att de är de som står för någon sorts förnuft i detta.
Mm, tragiskt. Lyssna när dör han?
Ja, det är ganska snart efter, tror jag, andra på 40-talet någon gång.
Mm. Vad händer med rasbiologin då i Sverige under andra världskriget?
Ja, alltså, intressant nog kan man ju säga att vetenskapen som sådan, den är ju diskrediterad. Det är ingen som tror på det här längre. Däremot så har det här tänket format, tror jag, en hel generation av medicinare, inte minst då, som har vuxit upp i detta och formats i detta. Vi kommer ju därmed över till det som verkligen är det fasansfulla, nämligen steriliseringarna.
Just det.
Och man kan säga att Tyskland, som Mattias Thedén, historikern, har sagt, är väl den enda stat som verkligen har byggts på rasbiologisk grund, alltså den enda statsbildningen där den fick fullt genomslag. Så kan man ju se hur en del av de här idéerna lever kvar i demokratier också. Sverige är en annan i USA. USA ligger mycket högt när det gäller ofrivilliga steriliseringar av sina medborgare. Så det här tänkandet finns som en undertext även sedan den så kallade vetenskapen har plockats isär. Och det visas ju av att Herman Lundborg avsätts 34, eller rätt sagt han går i pension. Men det är samma år som vi får den första lagen om ofrivillig sterilisering i Sverige.
Vad är då steriliseringspolitiken? Vad är tanken? Och vad är då framförallt kopplingen till socialdemokratin som man så ofta framhåller?
Jag tror att anledningen till att Socialdemokraterna har fått bära så mycket ansvar för detta var att de var i regeringsställning när lagen togs. Och förmodligen också att Alfred Petrén då, en av de drivande, hade ju bytt parti, så han var nu socialdemokrat. Men en mycket viktig person i det här sammanhanget som också drev den här debatten framåt och undertecknade flera av de viktiga motionerna i riksdagen var Nils Wåhlin från Bondeförbundet. Så att det finns en ganska stor och bred politisk majoritet för detta. Och det som kan skrämma en när man sitter och läser riksdagsprotokoll och sådär kring de här frågorna, det är att ingen säger emot.
Nej. Samtidigt så brukar man ju ofta då framhålla, nu rör vi oss lite framåt i tiden här, efter 45, men då brukar man ju då framhålla just Gunnar och Alva Myrdal och kris vid befolkningsfrågan, boken och en sorts teknokratisk syn på samhället, social ingenjörskonst, där man då liksom med hjälp av bland annat steriliseringen då skulle liksom skapa någon sorts idealsamhälle. Är det fel, är det bara myter, eller ligger någonting i det, eller vad tycker du?
Jag tror att frågan går inte att byta ner till så enkel partipolitik, utan när de skriver kris i befolkningsfrågan, där det finns ett antal fruktansvärda formuleringar som handlar om det här med undermålighet, så rör de sig precis i mittfåran av den politiska debatten. Så de är varken, man säger så, bättre eller sämre än någon annan. När vi gjorde en utställning om rasbiologi på Uppsala museet för en tid sedan, jag och författaren Magnus Alkarp, så satte vi upp tre citat över dörren. Alltså ett av högerledaren Arvid Lindman, ett av Alva Gunnar Myrdal och ett ur Bondeförbundets program, partiprogram. Där man säger samma sak ungefär. Så
att... Men om jag ändå ska bråka lite mer här.
Ja, gör det.
Så kan man säga, ja, det är mycket möjligt att högern, konservatismen, alltså, som då grundar sig på en samhällssyn där de traditionella samhällseliterna ska styra. Ja, det är klart att det finns där en tanke om att det här ska man liksom inte förstöra med hjälp av någon sorts dålig raspolitik. Och det är klart att man kan liksom då spåra drag inom liberalismen tillbaka till Spencer då, att survival of the fittest och sånt där. Men socialdemokratin är ju en annan, har ju en annan tanke. Där finns ju då liksom arbetare, alla länder, förenen neder, och det finns Per Albin Hanssons folkhemstal framförallt, 1928, som pratar om att det goda hemmet har inga styrbarn eller avfällingar, utan där är alla goda syskon och bröder och mammor och pappor i det goda hemmet, där alla är inkluderade, där alla ska ha det bra. Så då skulle man ju då kunna säga att, ja visst, möjligtvis var det då politisk konsensus om det här i Sverige, att det var liksom en massa högergalningar som också tyckte så. Men det konstiga är väl ändå då att den här partiet som då har folkhemstalet som sin ideologiska grund, att de då samtidigt sitter och sållar ut styrbarnen och avfällingarna ur folkhemmet.
Det där är ju väldigt allvarliga saker du pekar på. Det finns en bok av en socialdemokrat, en liten tunn bok, som heter just Socialism och rasbiologi. Den är skriven av Allan Vogt.
Allan Vogt, ja. Denna olycka.
Som
socialdemokratisk politiker och chefredaktör för tidningen Arbetet i Malmö, och under andra världskriget känns han en socialdemokrati som försökte gifta ihop socialdemokrati med nazism.
Han skriver alltså en bok på det här temat där han faktiskt försöker vända på det rasbiologiska perspektivet utifrån en socialistisk grundsyn då. Och då låter det ungefär så här, att det är väl inte så säkert att klassamhället låter de bästa generna föröka sig. Det kanske tvärtom är så att många goda gener i arbetarklassen dör ut medan de degenererade överklassgenerna kan föröka sig. Va? Så att det visar hur han då som socialdemokrat försöker tänka progressivt och radikalt. Men alltså, det går inte att tänka utanför rasbegreppet. Det går inte att tänka utanför det generationsbegreppet när den här boken kommer.
Samtidigt måste man ju säga att Allan Vogt, som jag också har studerat, han ser sig som väldigt apart i de sociala... Mm. Han, det är ju ingen som gillar Allan Vogt, helt enkelt. Han är ju allmänt avskydd i största allmänhet och pinsam. Och försöker liksom hävda att Adolf Hitler är den som ska vinna andra världskriget. Och ja, allmänt hatar,
ja,
skulle jag säga.
Ja, så småningom, det här är ju tidigare.
En knäppjäck. Så man kan ju... lite svårt tycker jag att få ihop liksom Allan Vogts tankar med liksom det här att... Med Gunnar Alvar Myrdal och... som ändå liksom är någon sorts ideologiska mittpunkter i socialdemokratin. Inte några knäppjökar som Allan Vogt var, helt enkelt.
Det är väl så, alltså det perspektivet som har präglat en del av diskussionen kring framförallt steriliseringspolitiken är att man därigenom, genom steriliseringspolitiken, ska lägga samhället till rätta då. Ja,
Yvonne Hillmans avhandlingar.
Knipsa av,
lägga
det
livet till rätta.
Ja, så man ska knipsa av det där som inte passar in i samhället. Och en sån tanke finns faktiskt i hela demokratidebatten. Alltså, vilka är det som ryms i folket? Ska folket vara ett ansvarigt politiskt subjekt som man kan ge makt, så måste det också visa sig vara förtjänt av denna makt. Och det där finns redan också i, alltså i det kommunistiska manifestet av Marx och Engels, där man talar om trasproletariatet. Alltså de är inte folket. Mm. De är någon sorts sump som man liksom nästan har stött ut sig själva ur folkbegreppet.
Nu kommer steriliseringarna igång på ett annat sätt under efterkrigstiden. Hur många människor steriliseras i Sverige, vet du?
Ja, det är just det att de vetenskapliga undersökningar som har gjorts, och de gjordes ju inom ramen för en stor statlig utredning när steriliseringsdebatten hade rasat igång efter Maciej Zarembas artiklar i DN. Så har man ett så enormt material, alltså det är så många ansökningar hos Socialstyrelsen just för sterilisering, att det nästan är omöjligt att räkna dem alla, va? Så man fick göra stickprov.
Ja.
Och de stickproven tyder på att den stora summan, alltså de människor som faktiskt steriliserades, var 60 till 63 000 personer.
Det är ju enormt många människor.
Men, och då ska vi komma ihåg att det är en glidande skala av samtycke.
Ja, men det där samtycket har ju verkligen ifrågasatts.
Det är väldigt viktigt, och vi ska stanna där en stund, tycker jag, just för att det är viktigt. Vad man kan säga, tror jag, var de här forskarna som bland Mattias studerade med, går igenom det materialet, så kommer man fram till att ungefär hälften har förmodligen steriliserats uttryckligen mot sin vilja. Så det är en summa på minst 30 000 personer som har berövats förmågan att skaffa barn under tvång. Och då var konstruktionen den här, och det är väldigt mycket Alfred Petréns verk faktiskt, att det såg ut på det sättet.
Nu får du påminna.
Alfred Petrén var alltså den man som motionerade mest om det här med steriliseringspolitiken. Han var alltså före detta liberal, numera socialdemokrat, när han la dessa motioner. Han var också överläkare. Och han blev också tjänsteman på Socialstyrelsen med speciellt ansvar för sinneslövården. Hans stora idé var att man skulle skilja ut då människor med sinnesslö anlag ur resten av befolkningen genom att sätta dem på anstalt. Så han gick i bräschen för att gamla militärförläggningar som såg tomma skulle alltså göras om till anstalter eller byggas nya. Och det mest kända av de här anstalterna är den stora Vipeholmsanstalten utanför Lund. Och då skulle man skilja ut dem ur befolkningen för att visa... Alltså hindra dem från att fortplanta sig.
Vilka är det då som man ska hindra från att fortplanta sig?
Ja du, det är en jättebra fråga. Därför att Petrén undersöker ju själv ett antal människor som man anser kallar för gravt sinneslöa och morbida och det ena och det andra. Och det visar sig efterhand att det där är ju människor som bara är fattiga. Det finns ju exempel på statare, till exempel stora statarfamiljer där pappan var alkoholiserad, kanske hade många barn, där alltså 4-5 ur en barnaskara på 10 hamnar på anstalt och blir tvångssteriliserade. Så det finns här det som
förföljelsen av romer, förföljelsen av samer.
Ja, alltså det finns
tattare.
Inte det där är också en väldigt svår sida av saken, eftersom de här ansökningarna hos Socialstyrelsen inte anger någon sån här etnisk tillhörighet på de steriliserade. Så att de samma stickprovsundersökningar som man hade gjort tidigare i samband med den här statliga utredningen ger vid handen att man kan hitta kanske 400-500 personer med skadad resande bakgrund. Men då är just motiveringen den att man är socialt utslagen eller lever under asociala omständigheter. Så vad det handlar om är väldigt mycket ett hat mot de fattiga.
Ja, och en förhandling om vilka som ska få till ja. Nationen. Jag tänker på Hasse Tages lysande sång som är så aktuell jämt om Sienar-frågan, tror jag att den heter. Ja. Ljuva dröm att bli en riktig svensk, sjunger Monica Zetterlund. Ja, just det. Som är Hedenbratt i kören. Att få bli en riktig svensk. Och det visar ju också att det här som man tror att det är liksom modernt det här. Mm. Alltså nutida rasismen och med vissa partier i riksdagen och så vidare. Att det här är ju 60-talet. Alltså den svenska välfärdens högpunkt, så finns det alltså den här utanförskapet. Och det drabbar ju då det här med romregistret som var för ett tag sedan, Niklas Orenius, journalisten i DN, avslöjade, som inte väckte någon förvåning bland för romerna, för de sa att vi har alltid varit registrerade. Men det här motsäger ju också lite grann det här med att vi inte vet riktigt vilka det är som steriliseras.
Jag tror det är därför som det är väldigt, väldigt viktigt att den här vitboken kommer nu förra regeringen, som granskar hur romer har behandlats, och att vi också håller på att få en ordentlig forskning kring detta. Just nu vet jag att man slåss hårt i forskarvärlden för att få loss anslag för att forska just på behandlingen av romer i Sverige. Och där kommer vi alltså att kunna få bokstavligen svart på vitt hur situationen ser ut. För någon måste alltså detaljstudera detta enorma material och se vilka grupper som eventuellt har varit punktmarkerade. Men det finns en intressant sak. Du sa 60-talet nyss. Och den lagen om sterilisering finns ju kvar en bit in på 70-talet. Jag tror det är 73 som den avskaffas slutgiltigt. Men det händer någonting märkligt året 1955. Och det är ganska svårt, tror jag, också att urskilja exakt vad det är som händer. Men 1955 så börjar vi få en debatt, en offentlig debatt om hur man behandlar människor på anstalter, alltså både då mentalsjukhus men också då så kallade sinnesslöa anstalter. Och plötsligt så skrivs det stora artiklar i Expressen och Arbetaren om det här. Och det leder till att man plötsligt så börjar man betrakta människor som sitter intagna på anstalt som medborgare, som individer med rättigheter. Och där börjar någonting ske, för den kusliga saken som jag var inne på, det är ju att antalet steriliserade också, alltså tvångssteriliserade, fortsätter att stiga efter andra världskrigets slut i 10 år, fram till 1955, som är någon sorts brytpunkt när kurvan börjar falla.
Mm. Man kan se det som alltså två krafter som drar i varandra. Det handlar om inkludering helt enkelt. Att det finns en demokratiseringskraft som menar på att detta är medborgare.
Ja.
Och en antidemokratiseringskraft som menar att denna fruktansvärda rasblandning, för att citera Evert Taube, som är en tongivande populärkulturell person under 50-talet och fortfarande 60-talet, han återkommer ständigt till detta. Denna fruktansvärda rasblandning, skriver han i sin bok Guatemala om vad som har hänt i Latinamerika. Jag har en ranch i Guatemala och fröken Larsson vill flytta dit. Där har jag kaffe, miljoner bönor, men ingen kvinna tillräckligt vit.
Det var ett riktigt nödrymt.
Ja, men det är typiskt Evert Taube. Och det är lite typiskt, för Evert Taube börjar ju åldras för den här tidpunkten.
Ja.
Men att sprida de här rasistiska, rasbiologiska folkhygienstankarna i populärkultur är okontroversiellt. Mm. Det är ingen som hör de här sångerna och regler, vad 17 är det karl står och sjunger? Vad är det för vidrig rasism? Utan det är liksom, denna fruktansvärda rasblandning är fortfarande någonting som man än idag faktiskt pratar om. Jag stötte på en politiker för några år sedan som pratade om att man ska inte blanda vit sockerkaka med chokladkaka, för då får man bara mjuk pepparkaka.
Ja, men det förstår folk.
Men vi glömmer lite bort det som idag populärt kallas för funkisarna, alltså de funktionsproblematiserade
situationer. Det där är alltså också otroligt intressant faktiskt. Jag ska bara säga att du talade förut om det här med att sätta in den här politiken i alltså välfärdsstatsbygget. Och en av de intressantaste avhandlingarna på det här temat är ju Mattias Thydén, som har skrivit om steriliseringspolitiken i sin avhandling som heter Från teori till praktik heter den, en lite titel som kanske är lite blek. Men han skriver att det finns två, som han ser det, två politiska beslut som kanske förklarar den här nedgången efter 55 som löser upp den här knuten. Och det ena, det är faktiskt kommunsammanslagningarna. Så att när du får större kommuner så är det inte så att du har en liten kommunledning i en liten kommun där man vet att Nilsson har för många barn och Nilsson super, va? Så att vi måste göra någonting åt det. I den stora anonymiteten, som också är en del av moderniteten, va? Så försvinner de här människorna in och blir statistik. Och det gör också att man tappar den här detaljkontrollen över individerna. Det är en aspekt. Och sen nämner också Mattias Thudén det generella barnbidraget. Gustav Möllers, socialdemokratens stora bidrag till välfärdsstaten. Så att tidigare var ju det här, moderspenningen var ju alltså behovsprövat. Om man då visste att, ja, fru Jonsson här, hon sköter sig inte, hon har barn med många olika karlar och så vidare. Ska vi ge henne moderspenning eller inte? Så försvinner det där, alltså det blir generellt. Så att två kontrollfunktioner löses upp av det moderna samhället. Och då börjar också antalet ofrivilligt steriliserade sjunka på ett markant sätt.
Och det avskaffas då under 1970-talet. Om vi ska röra oss framåt lite grann nu, då kan man ju då ena sidan säga att, och sen var allt frid och fröjd.
Nej, då, inte då.
Nej.
Du talade själv om så kallade funktionsnedsatta medborgare. Och det är så intressant att se just hur de som vi kallar utvecklingsstörda, är brist på ett bättre begrepp fortfarande i litteraturen, är en central grupp i hela diskussionen kring egentligen demokrati och medborgarbegreppet. För man kan se hur man börjar ta om hand så kallat utvecklingsstörda i ganska humanistiskt grundade anstalter under tidigt 1900-tal, och hur det där försvinner när den rasbiologiska vändningen kommer. Då går de här människorna från att vara några som förtjänar vår hjälp till att bli ett samhällshot som ska uteslutas ur samhället. Och det är först efter 55 som den där riktningen vänder, va? Och jag tror att ifall man verkligen vill ställa frågan på sin spets och se hur ren, om man så vill, man själv är från de här funderingarna om över- och underordning och ras och intelligens och allt vad det är, så kan man ju ställa sig frågan, är du för eller emot att utvecklingsstörda själva ska få skaffa barn? Ja eller nej?
Den här tanken är om att förr i världen, som på savannen i Afrika, så blev uppmätt av lejon. Det var ju faktiskt lite grann ett citat som jag hade där. Tyvärr. Det var väl, ja, det var en ny demokrati i alla fall. Vi behöver inte nämna namnet på den som sa det. Men jag tror att det var John Bowen. Var inte det? Det visar ju att den här tanken hela tiden fortsätter leva kvar på alla sätt och vis. Och den här filmen som vi nämnde, Idiocracy, som då går upp på biografen utan att någon nämnvärt reagerar över att det här är liksom gammalt skräp från 1900-talets början.
Precis.
Doktoranden Veronica Svärd i Göteborgs universitet har väldigt spännande konstaterat att förr så var det då sterilisering. Det var de manliga läkare som sa, nu ska vi sterilisera den sinnessvaga A. Nu är det socialsekreterare som efter att barnet har fötts som då fattar beslut om att barnet ska tas ifrån föräldrarna. Vilket hon då pekar på, dels blir det mycket mer traumatiskt, dels är det liksom en idag framförallt feminint genus, en kvinnlig hantering som då efter barns födsel under väldigt traumatiska omständigheter, så ska man då tvångsmässigt ta ifrån barnen från de som inte anses kunna ha barn. Och hon pekar på att det är ändå samma sak. Vissa människor i samhället ska inte få ha barn, helt enkelt. Och det finns fler exempel på hur de här tankarna ändå liksom verkar leva och må ganska bra idag. Och kanske till och med på väg tillbaka.
På flera plan, tror jag. Så att, vi kan ju peka på att historikern Maja Runcis har ju visat att merparten av de som steriliserades mot sin vilja var kvinnor. Fast ändå det finns ett större ingrepp, va, på en kvinna än på en man. Mm. Så det finns en mycket tydlig sådan. Och det gör det både i Sverige och i USA. Och i USA var det ofta svarta kvinnor som utsattes för tvångssteriliseringar. Och som du säger, idéerna sticker upp sitt huvud igen, inte bara i den här filmen, utan om vi tittar på en sån bok som The Bell Curve, som ju slog igenom.
Vad är det för bok?
Det är en bok som kom på 90-talet och av två amerikanska forskare, var en i livet som heter Edward Murray. Denne Murray har ju fått fina priser, bland annat för Lunds universitet, som en framstående tänkare på många avseenden. Och han driver tanken tillsammans med sin kollega i den här boken att det är fel med barnbidrag. För det leder till att svagt begåvade kvinnor skaffar fler barn.
Just det. Det är ständigt exakt,
ja, det är generationstanken som plötsligt står där mitt i den politiska debatten under amerikansk 90-tal. Va? Mm. Så att det är väldigt svårt att plocka isär de här tankarna om man inte gör det mycket medvetet.
Hänger ihop den rasistiska tanken också om att, från början var det då judar som sades föddes enormt mycket barn och som sprutade ur sig barn. Och idag så är det muslimer som sägs födas så enormt mycket barn. Man pratar om den demografiska bomben. Sen har vi då, vi ska försöka sluta med en tanke, så är det här med den moderna genforskningen. Där man då, alltså det har ju gått från att rasbiologi är en vetenskap till att man säger nej, det finns inga mänskliga raser. Det finns bara homo sapiens sapiens. Det är den enda mänskliga ras som finns. Det finns vissa kulörskillnader i huden, sådär, men det är ju först och väsentligt. Men idag återigen så är det väldigt mycket där med genen. Man ska hitta genen. Genen som är den finska genen, den svenska. Var man spårar människor i historien. Och det finns också inom staten Israel en väldig forskning om att man ska hitta den judiska genen. Vilket är kontroversiellt i Israel, därför att vissa israeliska debattörer menar på att Hitler would have been delighted. Hitler skulle ha varit förtjust. Det vill säga att det finns en fara att liksom hitta. Om man då liksom hittar då, liksom, forskaren hittar liksom den svenska, här är svenskarnas gen, så uppstår ju då genast frågan, vilka svenskar? Ja, varför då?
Det finns inga små flaggmarkörer
visst
på generna.
Visst är det liksom de genom nationsgränser? Liksom,
nej, det finns ju språk möjligtvis på det sättet.
Ja, och språk flyter ju också som en tvålkopp genom historien.
Men
kan vi se liksom även då förment vetenskapligt liksom en återuppväckelse av rasbiologin?
Till att börja med ska vi komma ihåg att anledningen till att många av de här forskarna då som hamnade så fruktansvärt fel var så fascinerade av detta, det var ju att det öppnade ju en dörr för behandling av svåra sjukdomar och en förståelse av en massa av mänsklighetens problem.
Det är ofta så det ligger till Det är ofta så det sägs. Vi ska bota vissa specifika sjukdomar.
Det är inte så att genetiken i sig är en skum vetenskap. Va? Däremot, så alltså ideologiserandet leder så väldigt ofta fel. Och jag är lika intresserad som alla andra av följer alltså populärvetenskapliga debatten kring den moderna genetiken, som är väldigt spännande. Men jag har alltid det här i bakhuvudet att kom ihåg nu hur fel det kan bli.
Det verkar som det lockar till politisering. Ja, det är så många liksom som ganska ansedda vetenskapsjournalister som verkar ha en väldig fascination över detta med gener. Och det kopplas alltid liksom till någon sorts folkgrupp eller någon nation eller någonting sånt där. Eller liksom, nu kan vi se att de här har neandertalsgener i sig. Och liksom, det blir nästan alltid en koppling. Alltså det verkar som det ligger liksom i våra gener. Att vi ska koppla gener till nationer.
Det är ju så enkelt som att det handlar om varför du är den du är. Och det är en väldigt djup så det är en identitetsfråga du ställer till dig själv. Varför är jag på det här sättet? Och skulle jag kunna varit annorlunda på något sätt? Så det är ju frågor som rör vid det djupast mänskliga. Men jag tänker bara, fine. Jag är som sagt helt fascinerad av mycket av den moderna forskning som bedrivs idag. Det skulle du kunna fylla en hel podd med också. Men påminn er Herman Lundborg, alltså sätta upp hans porträtt på väggen och påminner om att hur viktigt det är att skilja på ideologi och vetenskap och hur lätt det är att de trasslar ihop sig med varandra. För det är väldigt, väldigt svårt att tänka utanför den berömda lådan. Va?
Och man kanske ska påminna sig om att den här doktrinen om att maktutövning alltid behöver legitimeras av en specifik vetenskap inte bara gällde Carl von Linné eller kolonialismen på 1800-talet, utan kanske även gäller än idag.
Det är väl det som är momentum som vi ska ha med oss.
Bra. Är du nöjd med detta avsnittet?
Det här skulle vi kunna prata om, tror jag, i 5-6 timmar. Men i så fall får vi återkomma till frågan.
Vi får återkomma till frågan. Tack så hemskt mycket till dig som har lyssnat. Och tack så hemskt mycket till Beppo som låter oss gratis låna denna fantastiskt fina studio på Södermalm i Stockholm. Tack Beppo. Och tack till dig som har lyssnat.
Tack Henrik.
Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.